Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Anledningen till att vi inte släpper detta, det är att vi börjar ju förstå att även här ligger det ett allvarligt brott bakom det. Och menar, en gång polis, alltid polis. Jobbar man med utredningsverksamhet så då är man intresserad av sanningen, att komma så nära sanningen som möjligt. Så att, det är ju egentligen det som driver oss framåt här.
I förra avsnittet berättade jag om fallet med den så kallade Arboga-kvinnan Johanna Möller, om hur hennes man drunknade och försäkringsbolaget misstänkte mord, men polisen skrev av det som ett naturligt dödsfall. En fullständigt unik situation som aldrig tidigare hänt. Ett försäkringsbolag som driver en mordutredning och som inte får gehör hos polisen, men som till slut ändå lyckas övertyga åklagaren om att starta en förundersökning om mord. Det hade som sagt aldrig tidigare hänt. Men det kom att hända igen, en gång till, samma månad som hovrätten fällde den slutgiltiga domen i Arbogafallet, februari 2018. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer.
Aldrig glömma bort att det är sanningen man söker och att det alltid finns anhöriga brottsoffer som förtjänar att få svar på sina frågor. Det är oerhört viktigt. Det måste vara liksom den viktigaste drivkraften hos utredande polis.
Det är den 17 februari, en lördag. En guldsmed från Stockholm är i sin sommarstuga i Norrtälje tillsammans med sin sambo som kallades för Kulturkvinnan. De har varit ett par 1,5 år. De träffades i slutet av 2016 och förlovade sig på midsommarafton året efter. Han anställde henne också i sin guldsmedsbutik i Stockholm. Den här dagen har de gäster. Grannparet var på besök. De pratade, drack lite och paret gick hem på eftermiddagen. Klockan 6:30 ringer Kulturkvinnan till mannen och säger att hon behöver hjälp med sin make, guldsmeden. Hon säger att han är berusad in till medvetslöshet och hon behöver hjälp att flytta på honom. Och när grannen kommer tillbaka till sommarstugan så ser han guldsmeden sittande i köket med överkroppen och huvudet över bordet. Han är helt bortom kontakt. Så grannen får upp honom i sängen utan att lyckas få kontakt med honom. Och det är sista gången någon ser guldsmeden i livet. Klockan 11 på kvällen ringer Kulturkvinnan till grannen igen och säger att hennes man inte andas. Grannarna springer över bara för att finna att guldsmeden är död. Här skulle historien kunna sluta. Ett tragiskt dödsfall, en kvinna som förlorat sin fästman, vuxna barn som får begrava sin far. Men det gör den inte. Det visar sig finnas mycket mer. Dödsfallet är långt ifrån naturligt. Och precis som i Arbogafallet är det försäkringsbolaget som inser att allt inte står rätt till. Samma försäkringsbolag som vägrade betala ut försäkringspengarna när Arboga-kvinnan Johanna Möllers man Aki Passila dog. Samma försäkringsbolag som till slut lyckades få åklagaren att dra igång en mordutredning. Och även den här gången inser de att allt inte står rätt till med dödsfallet i sommarstugan i Norrtälje. Och misstankarna väcktes av ett par mycket värdefulla ljusstakar. Anders Lindstrand är chef för utredningsavdelningen på försäkringsbolaget If. Jaha, välkommen tillbaka Anders. Vi ska prata om ett fall som har vissa likheter kan man tycka med det som vi pratade om förut, nämligen det på Aki Pasila. Och det handlar om ett dödsfall i Norrtälje februari 2018. En man som då hittas död där och det här avskrivs som då en naturlig dödsorsak. Hur kom ni in i det här ärendet?
Ja, det är ett inte så speciellt ärende till en början för oss, utan det är en skada som anmäls av vår kunden i tingsrätten, dömda kvinnan, som anmäler att hon har förlorat två stycken ringar på sitt arbete. Och det ärendet, det är rätt högt värde på ringarna och vår skadeavdelning begär assistans från min enhet att vi ska titta lite närmare på detta. Och den utredare som börjar titta på det här blir lite fundersam därför att det skickas in både värderingsintyg och kvitto, men det är väl framförallt värderingsintyget på ringarna som gör henne misstänksam, eftersom där är en del felstavning, där är en del särskrivningar som känns lite märkliga. Och så hon får känslan av att det kan vara så att det här är falska värderingsintyg. Och för att komma vidare med det så kontaktar hon naturligtvis det företag som har skrivit värderingsintyget, och då visar det sig att företaget är försatt i konkurs. Hon kontaktar konkursförvaltaren som berättar att företrädaren för det här företaget hastigt har gått bort i februari 2018. Men han råder min utredare att kontakta dottern till den här mannen. Så att det gör min utredare och får då veta att det här med särskrivningar och sånt, det var ingenting som min pappa höll på med och så. Det här känns lite konstigt, och så säger han, vad är det för ringar och vem är det som liksom har haft de här ringarna och så. Och då det blir liksom att dottern lägger ihop och 1 + 1 = 2. Och då säger hon att den kvinnan som har anmält det här till er har varit sambo med min pappa. Och de ringarna som hon har blivit av med har jag sett i samband med bouppteckningen. Och då inser vi att här är ju såklart något jättekonstigt, och för oss så är det här tillräckliga skäl för att göra en polisanmälan gällande försök till försäkringsbedrägeri. Det har man dessutom, är det ju i kombination med att man förfalskat handlingar. Men dottern upplyser oss också om att det är hennes uppfattning att den här kvinnan har haft ihjäl deras pappa. Hon måste på något sätt varit inblandad i att han dog. Och dottern har då varit i kontakt med polisen och försökt få dem intresserade av detta och utreda det här lite mer ingående. Men inte fått något gehör för sina önskemål om en polisutredning. Jag informeras av min medarbetare om det här, och då säger jag att jag tycker att vi går vidare med detta. Det här verkar oerhört märkligt. Jag tycker att vi ska se om det finns fler människor som vi kan intervjua och få ett ännu bättre underlag för
men där måste jag då fråga. Så för er började då med ett ärende om några ringar. Ni har ju då ganska, tycker jag låter som, ganska tydliga tecken på att det här är förfalskningar, det här är ett försök till bedrägeri. Varför fortsätter ni? Ni är ju klara.
Ja, i princip är vi klara. Det vi behöver, för oss är det viktigt att få ytterligare något vittne som kan bekräfta det här med ringarna. Och då får vi kontakt med de som bodde grannar med den här guldsmeden i hans sommarhus ute i Norrtälje. Och för att efterhöra om hur är det med de här ringarna, är det ringar som har setts efter sådär. Och då får vi stöd från dem också om att ringarna har inte försvunnit innan den här mannen gick bort. Och naturligtvis vid det här samtalet så får vi också information om hur det här gick till när mannen dog. Och som före detta poliser så kan vi inte bara stänga av, utan vi måste naturligtvis lyssna på de människor som har någonting att berätta. Och då berättar ju de här grannarna om att de hade ju träffat mannen och umgåtts med honom på eftermiddagen. Sen hade de skilts åt och sen hade de blivit kontaktade av kvinnan som sa att hon behövde hjälp med mannen för att han var så brusad. Och när de kommer in i huset så då sitter den här mannen vid köksbordet och är inte kontaktbar. Och då hjälper grannen kvinnan att få upp mannen i sovrummet. Och när de lägger honom ner i sängen så släpper han sina kroppsvätskor. Och då säger han, men herre, vi måste ju tvätta av honom och sådär. Och då säger kvinnan att nej, det är inte alls nödvändigt, det gör vi inte. Det hanterar jag själv sen. Och han springer in till sin familj, en grannen då, och sen så dröjer det ett antal timmar och sen blir han uppringd på nytt av kvinnan som då säger att mannen inte andas. Och då springer han och hans hustru över. Och under tiden de springer över så ringer de 112. Och när de kommer in i huset så startar ju grannen då med hjärt-lungräddning och hans fru tar hand om kvinnan. Och sen kommer ju ambulans till platsen och konstaterar att mannen är död, och man inväntar också en läkare som ska komma dit. Men polisen har aldrig varit på plats. Och det är ju egentligen samma sak här, att det är ett märkligt dödsfall, ett oklart dödsfall där polisen borde ha varit på plats.
Vem var då den 55-åriga kvinnan med ljusstakarna som i pressen kallades för kulturkvinnan? Ja, hon beskrev sig själv som förläggare, journalist, författare och KBT-terapeut. Hon arrangerade seminarier i Stockholms kulturvärld och skrev själv böcker. En etablerad och ganska välkänd person i de här kretsarna. Men i rättegången som följde målade åklagaren upp en annan bild. En bild av en manipulativ person som gick från förhållande till förhållande. Ibland hade hon dem parallellt med män som hon på ett eller annat sätt utnyttjade. En bild som förstärktes i rättegången när några av hennes ex-partners vittnade. En av dem berättade om saker som försvann, pengar som lånades och aldrig betalades tillbaka, parat med svartsjuka och ett häftigt humör.
Det försvann allt möjligt. Jag hade två gamla iPhoner som försvann. Och de förstår jag var väldigt värdefulla för henne, för jag har aldrig haft något lås på mina telefoner och Facebook och så vidare. Och de där telefonerna, det var ju bara att sätta på dem och gå in på min Facebook, vilket hon gjorde, och delitade i mitt adressregister och skrev brev till vänner. Jag vill aldrig se dig mer. Jag har träffat en fantastisk kvinna som heter Barbara och hör aldrig av dig mer. Och kompisar försvann ur mitt adressregister, eller var blockerade typ.
Sammanlagt blev den här mannen av med närmare 500 000 kronor, pengar som bland annat användes till att betala en skuld till en tidigare partner. Han upptäckte andra saker om henne också, att den bild av sig själv som hon gav, den stämde inte.
Hon berättade som sagt att hon var väldigt rik och att hon var född i Barcelona. Och en gång när vi åker förbi Barcelona så visade det sig att hon kände inte till någonting alls om Barcelona, utan det var ju bara påhitt också. Hon sa bland annat att hennes mamma och hon hade bott där, och de ägde ett hotell som de hade döpt efter henne, som hette då Barbara eller Santa Barbara eller någonting. Och jag ringde till det hotellet också och frågade vem som ägde det, om hon kände till om bakgrunden. Ingen hade någonsin hört talas om Barbara.
Ett annat vittne, mannen som blev av med ljusstakarna, de som väckte försäkringsbolagets misstankar, sa så här om henne.
Så det är klart att hon lurar mig. Det kröper fram mer och mer under det att vi var tillsammans, eller umgick skulle jag vilja säga mer.
På sidan 10 där i förhöret i andra stycket, du sa att du har uppfattningen att Barbara har en dubbel personlighet.
Ja, betänka mig då. Den personligheten fanns inte där från början. Jag tycker att den utvecklades under vår gemenskap.
Ja.
Det kom fram en sida sen när hon hade problem med det här kulturcentret. För då kunde hon visa en hårdhet som jag inte hade sett tidigare.
Mm. Hur blev hon då?
Arg. Argsint. Hård. Aggressiv.
Trots att försäkringsbolaget egentligen bara hade intresse av ljusstakarna så växte deras engagemang, berättar Anders Lindstrand.
Men jag återkommer till frågan därför att till skillnad från det andra Arboga-fallet där någon begär ersättning från en livförsäkring så finns det ju anledning för er att ta reda på hur den här personen har dött eller inte. Men så är ju inte fallet här. Här handlar om några ringar och föremål. Ja. Så att, och du säger att vi kan inte släppa det. Jo, men det kunde ni ju. Mm. Alltså rent juridiskt kunde ni ha gjort det. Så varför gör ni inte det?
Nej, alltså det som anledningen till att vi inte släpper detta det är att vi börjar ju förstå att även här ligger det ett allvarligt brott bakom det. Och menar, en gång polis, alltid polis. Jobbar man med utredningsverksamhet så då är man intresserad av sanningen, att komma så nära sanningen som möjligt. Så att det är ju egentligen det som driver oss framåt här. Och sen naturligtvis så kan vi också bistå, vilket vi gjorde i detta fall, det gjorde vi med anhöriga i Aki Pasilas ärende också, att vi hjälper till att påverka och informera polisen om vad vi får fram. Och det är ju faktiskt ändå så att det sättet vi får fram vår information är ju rättssäkert, och vi jobbar ju på samma sätt som vi gjorde när vi var poliser. Att vi har ju liksom en objektivitetsprincip som styr oss alltid, alltid. Allt som talar för och allt som talar emot ska tas fram. Så.
Men det jag menar är att i det här fallet då är det som ett eget rättspatos på något sätt som gör att ni går framåt. Därför att när det gäller liksom försäkringsärendet så är det inte det som är egentligen grunden.
Nej, det är sant. Och naturligtvis kontrollerar vi om det är så att det finns för livförsäkringar. För i andra livförsäkringsbedrägerier vi har varit utsatta för så har vi ju sett att man har tecknat i utländska bolag. Så att vi gör en mängd sådana här kontroller men hittar inte att det ska vara tecknat någon livförsäkring någonstans. Sen har vi ju även kontakt med polisen i detta och får då beskedet att de inte tycker att det finns anledning att utreda detta vidare. Och dottern som är frustrerad över att inte få veta sanningen vad som har hänt med hennes pappa, vi informerar henne hur hon ska gå tillväga. Hon gör en ny anmälan om misstänkt mord på sin pappa och att man också ska screena de blodprover som finns kvar efter obduktionen mot gifter.
Mm.
Det är det som driver oss. Det är min uppfattning att vi kan inte låta människor gå fria.
Men den här screeningen, den blir ju avgörande då. Vem är det som gör den?
Det är Rättsmedicinalverket som gör det.
På hennes önskan alltså?
På hennes uppdrag och önskan är med att hon har gjort en anmälan om misstänkt mord.
Och där hittar man då?
Och där hittar man cyanid.
Mm. Men därifrån till att fälla någon förmodligen är steget ganska långt. Fortsätter ni engagera i utredningen efter det här? Eller tycker ni att ni är klara då?
När vi har fått fram det så gör inte vi mer. Och sen naturligtvis så inleder ju en åklagare en förundersökning här och sen bedrivs ju ett omfattande och gediget utredningsarbete av två poliser då och sen så småningom leder fram till ett åtal.
Det här är då andra gången du är med om att ni är övertygade om att ett mord har begåtts men polisen är inte intresserad.
Mm, det är sant. Jag har även tittat på en del andra fall med sådana här oklara dödsfall. Och jag vill säga så här att jag tycker att svensk polis är fantastiskt duktiga. Och jag tycker att framförallt har vi en akut verksamhet inom polisen. Alltså all blåljuspersonal gör ett oerhört bra arbete. Det har vi sett många exempel på, inte minst Drottninggatan. Helt fantastiskt. Men att tyvärr så har inte polisen prioriterat utredningsarbetet lika mycket. Och det är, allting måste liksom lira ihop för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Och på utredningssidan så har man inte prioriterat den verksamheten tillräckligt mycket på väldigt många år. Och därför har vi inte lika bra utredningsverksamhet som vi kanske hade för 15 år sedan. Men jag är fullkomligt övertygad om att vi kommer komma tillbaka till att ha en riktigt, riktigt bra utredningsverksamhet.
Men kan det vara så att man, det är så mycket att utreda, så när man har sådana här ärenden som är väldigt komplicerade så prioriterar man annat?
Jag kan tänka mig att arbetsbelastningen kan vara så enorm så att man liksom drunknar i det som jag brukar kalla för prioriteringsträsket. Man vet liksom inte riktigt i vilken ände man ska börja. Men det jag alltid skickar med mina utredare och som jag tycker att svensk polis ska göra, det är att prata med folk. Hör folk ordentligt. För människor har jättemycket att berätta. Och man får aldrig glömma bort att det är sanningen man söker. Och att det alltid finns anhöriga brottsoffer som förtjänar att få svar på sina frågor. Det är oerhört viktigt. Det måste vara liksom den viktigaste drivkraften hos utredande polisen.
När den nya analysen visade på att guldsmeden hade cyanid i blodet vände allt. En mordutredning startade och polisen fann saker som blev allt mer graverande för kulturkvinnan. Bland annat att hon omedelbart efter dödsfallet började samla på sig värdesaker som tillhörde guldsmeden. Det var en förlovningsring, mobiltelefoner, värdefulla pennor och klockor, en hel container med möbler, tavlor och bildäck. Dessutom hittade man i hennes dator att hon hade googlat på giftmord och på cyanid och dess effekter. Cyanid används vid guldarbeten, så det hade varit lätt för henne att få tag i giftet i guldsmedens butik. Men någon avgörande teknisk bevisning fanns inte. Inget som tydligt visade att hon skulle ha dödat sin fästman. Trots det valde åklagaren att väcka åtal, dels för mord men också för grov stöld och stöld. Och rättegången blev något av en giganternas kamp. Kvinnan hade Björn Hurtig som försvarare, en av Sveriges mest kända advokater. Hans inställning var att hon var oskyldig till mord och det inte fanns några som helst bevis som motsade detta. Den döde mannens barn som var målsägande i rättegången hade Thomas Bodström som målsägande biträde. Han beskrev målet som en Agatha Christie-historia och kallade kvinnan för den svarta änkan. Det blev åklagaren och Bodströms linje som vann. Trots avsaknandet av teknisk bevisning tyckte tingsrätten att det ändå var bevisat att hon mördat sin fästman. Enligt tingsrätten måste cyaniden ha kommit in i guldsmedens kropp genom någon annans försorg. Och denna någon annan måste vara kulturkvinnan, för hon var den enda som var där. Och direkt efter att grannen hjälpt till att få guldsmeden i säng och sen lämnat huset tog kulturkvinnan guldsmedens telefon och förde över bilder och annat till sin egen. Dessutom mejlade hon sin syster på Kuba och berättade att fästmannen var död. Men tidpunkten hon angav var 2 timmar innan hon larmade grannarna. Motivet däremot lämnar tingsrätten därhän i sin dom. Motivet är inget kriterium för att bevisa ett brott, skriver man, och därför har det ingen avgörande betydelse. Anders Lindstrand däremot har sin uppfattning klar.
Jag antar att du följde det här ärendet även efter att ni hade släppt den och det blev ju rättegång. Vad fick du för bild av den här kvinnan?
Ja, min bild av den här kvinnan, det är att hon har ju haft ett antal relationer. Hon har inte bott i Sverige jättelänge, men hon har ändå hunnit med en del relationer. Och det man också ska ha klart för sig att den här mannen som nu dog i Norrtälje, kort efter att han hade dött så inledde hon en ny relation med en annan man och flyttade in i hans lägenhet och så. Så att, ja, det är... Man kan väl säga att det finns vissa likheter mellan henne och Johanna Möller.
Mm. Hon blev ju fälld i tingsrätten och också för stöld. Att hon har stulit saker. Men när man tittar på vad det är hon stal och värdet på det hon har stulit, så är ju inte det så att man ramlar av stolen direkt. Vad tror du, vad hände? Varför gjorde hon det här?
Ja, alltså motivet är inte lika tydligt som i Aki Pasila-ärendet med Johanna Möller. Definitivt inte. Och ibland så stirrar vi oss lite blinda på motivet. Men Och det är kanske inte alltid möjligt att få fram motivet, men ändå viktigt. Men i det här fallet så har jag börjat fundera kring att hon kanske inte är så uppdaterad på vad som gäller regelmässigt, arvsmässigt vid ett samboskap, utan att hon kan kanske ha levt i den villfarelsen att hon trodde hon skulle få ärva nu den här mannen som hon faktiskt är dömd för mord för. Mm. Så liksom hennes motiv faller på grund av okunskap. Det är många som har spekulerat kring hennes motiv, och det är ju alltid så att man spekulerar kring motiv. Men ja, det får jag nog säga att det är min uppfattning, att hon inte har varit tillräckligt uppdaterad.
Den här rättegången blev ju ganska spektakulär. Två av Sveriges mest kända advokater stod på varsin sida. En av dem beskrev det som ett klassiskt Agatha Christie-fall. Kan du hålla med om den beskrivningen?
Ja, det kan jag nog göra. Alltså det är ju trots allt ett ovanligt fall i svensk kriminalhistoria. Vi har inte jättemånga förgiftningsmord i Sverige. I vart fall inte som har blivit kända. Så att det är speciellt. Det är oerhört speciellt. Mm.
Hon blev då fälld i tingsrätten, och det är en väldigt välformulerad dom som förklarar varför man fäller henne, för att den tekniska bevisningen, det man har är ju i princip cyanid i blodet, men i övrigt så finns det ingen teknisk bevisning som binder henne vid gärningen. Tror du att den här domen kommer att hålla i hovrätten?
Det är jättesvårt att säga om, men det kan ju bli som Johanna Möller-fallet, att man inte tycker att åklagaren har fullt ut lyckats bevisa det som är åtalat för. Men jag tror nog faktiskt att det här kommer att hålla.
Mm, vi får se. Tack så mycket. Domen överklagades förstås till hovrätten, och jag trodde faktiskt att kvinnan hade en chans att frias. Generellt så brukar hovrättens jurister vara ganska noga med den faktiska bevisningen. Indicier tenderar att ha ett mindre värde i den domstolen än i tingsrätten, och i det här fallet är det ju väldigt mycket indicier. Men jag hade fel. Domstolen inte bara fastställde att hon var skyldig, den skärpte också straffet från 14 till 18 år, vilket är ett ovanligt hårt straff för mord. Det här fallet kommer att gå till svensk rättshistoria som det andra fallet där ett försäkringsbolag snarare än polisens utredare upptäcker och driver vad man anser vara ett mordärende. Klippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson, ljudsättning och originalmusik Kristoffer Folin och exekutiv producent Mattias Arvidsson.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.